Sveriges Radio.
Hon pratar om politiker och ledare runt om i världen som sviker livsavgörande processer. Hon blir förbannad på det. Och det gör att det finns ingen chans att hon ska sakta in.
I en kaki färgad safari-skjorta och matchande shorts böjer sig en ung kvinna ner i en porlande bäck. Hon blöter sitt långa blonda hår i det klara forsande vattnet, likt en nymf i ett paradisiskt landskap. Den frodiga djungeln som omringar henne ligger i Gombe, i dagens Tanzania. Kvinnan heter Jane Goodall och är 28 år. Trots att hon saknar akademisk utbildning är hon här för att forska om schimpanser. När National Geographics kameraman kommer dit för att filma hennes barn brytande upptäckter så riktar han inte bara kameran mot schimpanserna.
Well, it was frustrating, but you know, oh Jane, you know, I want you washing your hair. Oh, could you wash it again? I didn't get the light right.
Jane Goodall tänker tillbaka i CBS Morning.
It put me in a limelight that I did not want, but then there was all this press about, oh, she's only, you know, got money from the Geographic because she's got nice legs and things.
Did you feel objectified?
If it's my legs, truly, that have helped me get money to study the chimps, thank you, legs.
Det här är Petri D om forskaren och aktivisten Jane Goodall.
Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker.
Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
Hennes upptäckter är ju omvälvande.
Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa. Jag heter Wendela Lundberg. Jane Goodall föds 1934 i London. Men familjen flyttar snart till ett stort tegelhus i Bournemouth på Englands sydkust. Som fyraåring får hon i uppdrag att samla hönsägg i en korg. Men Jane får inte grepp om var det där hålet på hönan finns som ska vara lika stort som ett ägg. Hon följer efter en brun höna in i hönshuset och sätter sig och väntar. Minuter blir till flera timmar. Hennes mamma blir så orolig att hon överväger att ringa polisen. När Jane ger sig till känna igen möter hennes mamma henne inte med ilska, utan lyssnar på sin upprymda dotters historia.
So I love that story because isn't that the making of a little scientist?
Jane berättar om det fina minnet i Netflix Famous Last Words.
Asking questions, not getting the right answer, deciding to find out for yourself, making a mistake, not giving up and learning patience.
Som barn älskar Jane att vara ute och leka bland alla trädgårdens hemliga gömställen och att klättra upp i sitt favoritträd. Omgiven av grenarnas lövverk som ett skydd från världen utanför sitter hon där och läser böcker om djur. När hon blir 10 år sparar hon pengar och köper en bok om Tarzan. I The Late Show berättar hon att hon blir förtjust i honom.
And what did he do? He married the wrong Jane.
Men Jane har egentligen ingen tanke på att varken gifta sig eller få barn i framtiden. Allt hon drömmer om är att få åka till djungeln, mer specifikt den afrikanska kontinenten, och leva med djur. Men det finns för lite pengar för att Jane än ska kunna studera på universitetet.
Jane växer upp med framförallt kvinnor omkring sig, och hennes mamma är författare och är den som bygger Janes självförtroende, skulle man kunna säga.
Det här är P3Ds reporter Ellen Hammarskjöld.
Jane kommer hoppa av skolan som 18-åring och börja jobba som assistent på en filmstudio i London. Och under den här tiden i London så bjuds hon med av en barndomsvän till deras ställe i Kenya. Och då ser hon sin chans, så att hon börjar jobba som servitris och sparar varenda penny hon kan för att kunna åka.
...23 år gammal tar hon sig ombord på ett fartyg från Dover. På den här tiden kallas Afrika den mörka kontinenten. En plats som Jane inte vet särskilt mycket om, annat än att den anses vara full av vilda djur. Och det är just det som lockar henne.
Med dagens ögon så har hon ju en ganska exotifierande blick på den här platsen som hon så himla gärna vill åka till.
I 3 veckor vaggas hon till sömn, sa de dunkande motorerna. Orädd och ovetande om vad hon har framför sig, men med en tydlig dröm. I Kenya kommer Jane i kontakt med den kända antropologen och arkeologen Louis Leakey, som är kurator för Naturhistoriska museet i Nairobi. Genom att studera fossiler har han gjort flera viktiga fynd från våra tidiga förfäder. Men sociala beteenden, det är inget som lagras långt nere i jorden och kan grävas upp tusentals år senare. Så Leakey när en tanke om att få bättre förståelse genom att studera schimpanser. Allt han behöver är en tålmodig forskare med en färsk blick som inte färgats av olika vetenskapliga teorier. Louis Leakey visar runt Jane på museet och förhör henne om samlingen. Den berömda antropologen blir minst sagt imponerad av den unga kvinnans kunskaper. Hans sekreterare har som av en tillfällighet just slutat. Och mitt framför honom, bland öskallar och benrester, står en 23-årig Jane Goodall.
Jane blir alltså Louis Leakeys nya sekreterare. Men hon ska behöva brottas med hur hon egentligen ska förhålla sig till sin nya chef. Han försöker hålla hennes hand, skickar rosor till henne och lyssnar till och med på hennes privata telefonsamtal. Och Jane avvärjer hans närmanden så smidigt det bara går för att inte förlora jobbet.
Jane blir också medbjuden på resor. En gång följer hon med till en utgrävning i Olduvai-klyftan ihop med Louis Leakey, hans fru och en till tjej som jobbar på museet, Gillian. Om dagarna jobbar Jane och Gillian med att leta efter fossiler. En kväll tar de en promenad bland djuren. Då stöter de på en ung lejonhane. Han tittar på dem med viftande svans. Och medan Gillian drabbas av panik leder Jane dem lugnt därifrån för att visa att de är inget hot. På kvällen runt lägerelden berättar hon om lejonmötet.
And I think it was that evening around the campfire that Leakey decided that I was the person he'd been looking for to study chimps.
Schimpansen är ju vår närmsta släkting och det går ju inte att komma ifrån oavsett vad folk ibland tycker. Den är väldigt unik på det sättet och att den är väldigt, väldigt intelligent.
Zoologen Ann Olivecrona bor i perioder i Kenya. Hon har jobbat med schimpanser på ett eller annat sätt sedan hon var 13 år. Hon lärde också känna Jane på 90-talet när han jobbade i ett reservat i Kenya. När Peter ID når henne är hon i sitt hus med utsikt över vidsträckta jordbruksmarker. Hon ser den spetsiga toppen på Afrikas näst högsta berg, Mount Kenya. Värmen gassar utanför fönstret.
Eftersom delar av mitt jobb är att rädda schimpanser från att hamna i fel händer på den illegala marknaden, så jag är här just nu därför att det finns några schimpanser som behöver flyttas.
Trots sina snart 75 år samarbetar Anne Olivecrona än idag med myndigheter i olika länder för att placera om schimpanser och se till att de hamnar i reservat.
Det ska man ju inte glömma bort att de dessutom lider på samma sätt som vi. Så att när de här tas till fånga, då brukar tjuvjägarna skjuta hela gruppen. Och man använder de äldre till vad som kallas bushmeat. Alltså att det finns ju folk som äter schimpanser fortfarande. På många ställen så anses det vara en delikatess. Och sen så ungarna är inte värda köttpriset. Då tar man dem och försöker sälja dem på svarta marknaden för den illegala handeln.
Ann berättar att den illegala handeln har ökat för att efterfrågan på schimpanser blivit större.
Det har varit väldigt, väldigt jobbigt att slåss mot olika arabländer och Kina som har krävt att få tag på de här djuren på alla möjliga sätt. Därför att de vill ha dem i sina samlingar, antingen i så kallade djurparker eller det kan vara cirkusar. Och en del vill ha dem som husdjur. Och nu har vi också fått en stor konkurrent med Indien som har börjat med ungefär samma sak.
De schimpanser som Ann har att göra med är ofta illa däran. De kan vara undernärda eller blivit slagna av människor och är därför inte sällan både skadade och traumatiserade.
De har ju varit vittne till att hela deras flock, hela deras familj har blivit skjuten. Och det är ju som att ta hand om ett krigsskadat barn.
Men när Ann möter dem förstår de ofta att hon är där för att hjälpa dem.
Det säger ju allt, liksom, att de begriper att nu händer det någonting till det bättre. Och det är ju väldigt skönt att man märker att de känner på det viset. Det går lättare med allting då. Det går lättare att rädda dem och få in dem i burar och allt sånt där. Och sen om jag åker tillbaka till ett reservat och hälsa på några som jag har räddat för flera år sedan. De känner igen den. Det är helt otroligt. De glömmer aldrig.
I en överlastad Land Rover skumpar Jean fram från Nairobi mot det så kallade Gombe-reservatet. Resan tar över 5 dagar och den sista biten får de ta sjövägen. Den 14 juli 1960 kliver en 26-årig Jean Goodall i land vid reservatets kustlinje med brant sluttande berg från strandkanten. Framför sig har hon 60 kvadratkilometer skogsklädda dalar och trädlösa åsar. Gombe-reservatet ligger intill den stora Tanganyika-sjön som utgör gränsen mellan Kongo och Kinshasa i väst och Tanzania i öst. När Jean först kommer till sjön är Tanzania en brittisk koloni. Landet i sin nuvarande form ska bli självständigt först några år senare. De brittiska myndigheterna tycker det är oansvarigt att skicka ut en ung flicka i djungeln. Men Louis Leakey ger sig inte. Till slut ger myndigheterna med sig med ett förbehåll. Att Jean inte får vara ensam. Så hennes mamma följer med och sällskapar henne några månader.
Vem vill ha med sin mamma ut på äventyr kanske man tänker. Men som vi vet är det ju just Jeans mamma som bygger hennes självkänsla och uppmuntrar henne att hon ska följa sin nyfikenhet. Medan alla andra tycker att hon ska syssla med något som hon faktiskt kan uppnå som tjej. Så för Jean är mamman ett självklart sällskap.
Målet med Jeans fältstudie är att undersöka så mycket som möjligt av schimpansernas levnadssätt innan det är för sent och människan för alltid trängt bort alla djur. Tidigare har laboratorietester med schimpanser visat på att de besitter en överraskande stor del insikt som är grunden i förnuftigt tänkande. Men nu ska de alltså studeras närmare, ute i naturliga förhållanden. Och det är inte en slump att Leakey satt just en kvinna på uppdraget.
Han ansåg att de hade bättre tålamod än män att kunna sitta ute i skogen i år och titta på det här.
Så låg en Ann Olivecrona.
Det har jag hört med om. Varit ute i bussen och så vidare i ett år. Och det är killarna som längtar hem. De har inget tålamod.
Jean ger sig iväg tillsammans med sin mamma, en viltvakt, en kock och hans fru. De har bara med sig det absolut nödvändigaste till reservatet. Och den lilla båten med utombordsmotor är deras enda länk till civilisationen.
Since I was 8 or 9 years old, I had dreamed of being in Africa, of living in the bush among wild animals. And suddenly, I found I was actually living in my dream.
I dokumentären Jane Goodall, An Inside Look, syns Jane klättra upp i ett av träden. Att studera schimpanser är för Jane ett stort förtroendeuppdrag. Oavsett väder ger hon sig ensam ut varje gryning. Hon vandrar längs med bäckarna i de olika dalarna, klättrar upp för branta sluttningar och krånglar sig igenom snårig vegetation. Inte sällan hör hon schimpansernas höga läten och ibland ser hon dem sitta och äta i träd. Det är bara det att de springer bort om hon kommer närmare än 500 meter. Men i naturen finns det alltid något spännande att titta på. Jane ser hur dyngbaggarna rullar bollar av andra djurs bildning. Hon studerar fåglar i regnbågens alla färger. Här finns också mängder av giftiga ormar, men det skrämmer inte Jane.
I have this probably crazy feeling. Nothing's going to hurt me. I'm meant to be here.
Jane betraktar aporna på håll med kikaren i ena handen och anteckningsblocket vilande i knät. När solen börjar sänka sig bakom bergen släpper hon sig trött tillbaka till lägret. Månaderna går. Hon misströstar ofta. För även om hon lär sig mycket genom kikaren så är hon rädd att pengarna ska ta slut innan hon upptäcker något spännande och att hon ska bli tvungen att ge upp. Jane berättar i filmen Miss Goodall and the Wild Chimpanzees från 1965.
It was a bitter disappointment. On such occasions, I felt frustration, even despair. There were times when I wondered if they would ever permit me to approach them.
Men under den här tiden lär sig Jane området väl. Hon börjar krypa längs med gångarna som vilda grisar trampat upp istället för att boxa sig igenom den täta undervegetationen. Hon tar babianstigarna upp för bergen genom att dra sig upp för de brantaste delarna med hjälp av rötter som nött släta av ständig användning. Månaderna i regnskogen kommer ge henne ett lugn som ska stanna med henne resten av hennes liv. Men Jean har en till egenskap som ska visa sig absolut nödvändig i sammanhanget. Tålamod. Det är mitt på dagen och solen gassar uppe på bergen. Nere i dalen vid den forsande bäcken är det svalt och stilla. Långsamt och tyst, utan att hon försöker gömma sig, rör sig Jane mot de stora aporna. Det är bara ett svagt prassel bland löven som avslöjar att hon är nära. Hon sätter sig ner och flocken spänner ögonen i henne. En ung hona klättrar upp i ett högt fikonträd medan en av hanarna reser sig upp för att titta närmare på Jane. Hans tjurnacke och massiva axlar vittnar om hans styrka. Det är så här Jane Goodall beskriver det första nära mötet med flocken, BBC.
That was a very, very wonderful moment. It was a tremendous feeling of accomplishment and exhilaration and pride in the fact that I'd been accepted.
I en timme sitter hon med gruppen innan en av hanarna reser sig, fundersamt kliar sig i huvudet och går iväg nerför dalen, vilket får de andra att följa efter. Jane kan knappt tro det som just hänt. Efter 18 månader tycks gruppen ha accepterat det märkliga blekhyade hondjuret som tagit sig in i deras territorium.
Ja, man kan ju verkligen undra hur hon klarar sig där ute i bushen egentligen. Hon har ju förvisso sin mamma med i början och en kock och sådär. Men hon är liksom ute i snåren själv. Och det händer faktiskt att hon blir slagen och omkullkastad av schimpanserna. Men det är just tack vare sitt lugn som hon klarar sig så bra.
Schimpanserna ska bli mer än bara studieobjekt för Jane. Hon lär känna dem utifrån deras olika karaktärsdrag och ger dem namn. Vissa påminner till och med om någon vän eller bekant i sättet och namnges därefter. Gremlin, Sparrow, Frodo och Flo. De blir som en familj.
Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Man kan inte förmänskliga eller skapa en emotionell koppling till de här däggdjuren. Det är ovetenskapligt, det är inte vederhäftigt, det är romantiserande och så vidare.
Det här är Mattias Klum. Han är fotograf, filmare och konstnär. Han kände Jane Goodall och har gjort en bok ihop med henne. Under åren ses de i samband med olika panelsamtal och håller också kontakt däremellan.
Och hon fick ordentligt med kritik för detta. Men Jane Goodall struntar i det. Hon ställer sig över den kritiken.
Det var bara väldigt uppstyltat och stelt inom den akademiska världen. Mycket mer så då. Där var hon lite banbrytare på det att hon stod på sig att behålla de här namnen.
Människan delar över 98% av sitt DNA med schimpanserna. I början av 60-talet tror många vetenskapsmän att det bara är människor som har ett förnuft och rationellt tänkande. Men Jane tycker sig se annat hos aporna hon studerar. Hon ser hur de pussas, kramas och håller i hand. Tidigare har man också trott att de vilda schimpanserna är vegetarianer. Men i Gombes djungel ser hon med egna ögon hur de jagar och attackerar andra djur för att få kött. Men det mest häpnadsväckande ska bli när hon ser hanen, som hon kallar David Greybeard, ta av bladen från en ranka och stoppa in pinnen genom ett hål han gjort i en termitstack. När han får ut pinnen har det fastnat flera termiter på som han äter upp.
Man hade tidigare sagt att det som skiljer andra djur från människan, det är att vi minsann använder verktyg, och det gör inte andra djur. Men då kunde Jane Goodall, som den första i världen, vetenskapligt visa att det stämde inte.
Jane skickar ett telegram till sin uppdragsgivare Louis Leakey om upptäckten. I sitt svar, november 1960, skriver han att nu måste vi omdefiniera redskap, omdefiniera människan, eller acceptera schimpanser som människor. De banbrytande upptäckterna leder till att Louis Leakey får ett stipendium från National Geographic Society för att Jane ska kunna fortsätta studierna. Och med det skickas också en fotograf från tidningen för att filma hennes fältstudier. 1962 anländer en kedjerökande nederländare vid namn Hugo van Lavik. Och Jane är inte helt glad i att släppa in en till person i sitt paradis. Hon är rädd att aporna ska bli skrämda och att allt hennes jobb ska vara förgäves. I kakifärgad skjorta och shorts, en kikare runt halsen och väska med anteckningsblock i, syns Jane koka kaffe över elden, speja ut över dalarna från ett berg och tvätta håret i en bäck. Bakom kameran står Hugo van Lavik, som ber henne återskapa händelser från sitt första halvår i Gombe. Videomaterialet blir till filmen Miss Goodall and the Wild Chimpanzees, och det är den som gör Jane Goodall känd för den stora allmänheten. När filmen sänds på CBS 1965 är det runt 25 miljoner amerikaner som tittar. Men i pressen syns inte bara rubriker om Janes revolutionerande upptäckter, utan också om att hon är blond och attraktiv. Jane berättar senare i National Geographics dokumentär Jane Goodall, An Inside Look.
My observations at Gombe would challenge human uniqueness. And whenever that happens, there is always a violent uproar. There were some who tried to discredit my observations because I was a young, untrained girl and should therefore be disregarded.
Det är inte hennes forskning med en schimpans som hamnar till exempel på omslaget på National Geographic Magazine, världens mest prestigiösa tidskrift vid den tiden, utan hon hamnar på omslaget.
Jane Goodall blir en cover girl.
Hon hamnar på omslaget på Life, på Time, på Newsweek, på i media hela världen och blir ett household name.
I en intervju med tidningen Rolling Stone så har Jane senare berättat hur hon fick jobba 10 gånger hårdare än en man för att nå liksom samma nivå av erkännande. Men för henne så var det viktigt att bara bli inbjuden till de olika sammanhangen och få en plats vid bordet. För när hon sen gjort sig ett namn, då kunde hon låta sina forskningsresultat tala för sig och tysta sina kritiker med datan hon samlat in.
Men att ha vunnit schimpansernas förtroende ska visa sig inte bara ha fördelar. En dag ser Jane hur en svart silhuett kommer gående mot lägret. Det är David Greybeard. Likt en lömsk tjuv tar han sig in i ett av de gröna tälten och stoppar famnen full med bananer. Han lämnar brottsplatsen på 2 ben. Efter alla månader de har sprungit ifrån henne kan Jane knappt tro sina ögon. Under hennes observationer börjar hon nu ha bananer med sig. Till slut plockar schimpanserna dem från hennes hand. Och det blir ett sätt för Jane att kunna studera dem extra nära.
It was absolutely thrilling to have the chimpanzees so close. But the banana feedings were not without problems.
Till slut kommer de inte längre i små gäng till lägret utan i enorma grupper. I dokumentären Jane Goodall, An Inside Look ser Jane besvärad ut när hon går runt med sin kamera på magen och försöker föreviga cirkusen.
Det är totalt kaos i deras lägerplats. Det är mängder av schimpanser som springer runt och snor allt de kan komma åt. De tuggar på kartonger, filtar, välter stolar, rycker i lådor på ett väldigt aggressivt sätt för att få tag på mat. Och allt känns som att det gått helt överstyr. De har helt enkelt blivit för orädda, så Jane och Hugo och resten av campet, de får söka skydd.
Till slut har Janes garderob reducerats till 1 par shorts och 2 skjortor. I hopp om att kontrollera schimpansernas aggressioner skapar de en matningsstation en bit från lägret. Aporna kan nu öppna en nedgrävd låda i marken och plocka bananer från den. Nu ska Jane kunna fortsätta studera aporna på nära håll, men behålla sina saker.
Men det här tillvägagångssättet har hon också kritiserats för. Eftersom hon är där för att studera deras beteenden i det vilda. Men nu behöver de ju inte längre jaga efter mat på samma sätt. Och de låter henne leka med dem och hon får till och med sitta och plocka i deras päls. Så efter en tid så slutar hon med de här matningsstationerna.
Även om Jane stör sig på filmaren Hugo van Laviks rökande och hans perfektionism gör henne galen, så ser han bra ut med sin James Dean-liknande frisyr. Och så delar de det starka intresset för djurliv. Bland grenar och blad hittar Jane och Hugo hem hos varann. När tiden i Gombe är över för Hugo märker Jane att hon saknar honom. Men så en dag får hon ett telegram där han kort och koncist frågar om hon vill lyfta sig med honom. Paret vigs i London och får en son som också får heta Hugo, men kallas Grubb. Alla 3 återvänder till Gombes frodiga regnskog. Med Grubb i djungeln kan Jane jämföra ett mänskligt spädbarns utveckling med apornas.
Både människor och schimpanser är primater. Och eftersom schimpanser äter andra primater så kan det bli farligt för deras son Grubb. Så de bygger en stor slags bur där han kan vara medan de jobbar. Men Gina har varit noga med att säga att han aldrig lämnades ensam och att hon inte var ifrån honom en enda natt förrän han var 3 år.
Det som från början var tänkt att bli ett halvårsstudier blir till år. Och pengarna fortsätter trilla in. Jane och Hugo bygger en researchstation i Gombe där de tar emot studenter. Men Jane har svårt att förena forskare och mammarollen. Hon lämnar över arbetet till sina studenter och följer med Hugo till Serengeti där han ska filma. Där kan Jane studera flera andra sorters djur, skriva och assistera sin man. Jane slås av att hon blir en bättre mamma av att ha sett hur schimpanserna fostrar sina ungar. Och att hon nu förstår schimpansernas moderliga drag bättre. Jane längtar tillbaka till Gombe. Hon återvänder med sin son. Och månaderna analyserar hon data och gör administrativa sysslor för att sen studera schimpanserna med sina studenter några timmar. Eftermiddagarna ägnar hon åt sin son som inte alls tycker om aporna. När Grubb når skolåldern bestämmer de att han ska flytta till England och bo med Janes mamma för att gå i skolan där. Jane åker till England under jularna och på våren. På sommaren åker hennes son till Tanzania. Under tiden som Jane är i Gombe och Hugo i Serengeti så glider de ifrån varann. Jane berättar i dokumentären Jane Goodall, An Inside Look.
He wanted me to leave Gombe because there was no way he could stay and work. But I couldn't. It was my life. And he had his.
Till en början försöker paret hålla ihop för sin sons skull. Men när tjafsen blir allt intensivare känns det inte rätt. Jane och Hugo skiljer sig efter 10 år ihop.
Under den här svåra skilsmässotiden så hämtar hon återigen kraft i naturen och tänker på allt som kommer och går i en naturlig cykel, precis som hennes kärleksrelation kom och gick. Året efter skilsmässan med Hugo så gifter hon om sig med en man som heter Derek Bryson. Han är politiker och chef för Tanzanias nationalparker. Men 5 år senare dör han i cancer och det markerar slutet för hennes romantiska liv. I intervjuer långt senare så berättar hon att ingen av varken Hugo eller Derek klarade av att hon var framgångsrik inom sin karriär och var extremt svartsjuka. Så även om hon var kär i dem i stunden så skulle hon alltså senare ångra att hon gifte sig med dem.
Jane ska upptäcka att också hennes studieobjekt kan känna hjärtesorg. När schimpansmamman Flo dör märker Jane hur sonen Flint slutar äta. Han kommer tillbaka flera gånger till sin döda mammas kropp och håller hennes hand. Men när han ser att flugor lagt ägg där så förstår han att hon inte kommer röra sig igen. Och Flint återvänder aldrig. Hans depression blir allt värre. Han håller sig mest för sig själv tills han dör 3 veckor efter sin mamma. Efter Flows död delar flocken upp sig och börjar döda varann i ett slags krig mellan grupperna. Jane bevittnar också kannibalism. Det är bilder som kommer att förfölja henne. Hon som trodde att schimpanser var som människor fast snällare. Nu har hon med egna ögon fått se brutaliteten hos dem. Och att krig också kan uppstå bland djur. En insikt som kommer ta lång tid för henne att komma över, berättar hon i dokumentären Jane Goodall, An Inside Look.
I'd come to accept that the dark and evil side of human nature was deeply embedded in our genes, inherited from our ancient primate ancestors.
Även om kriget mellan de olika schimpansflockarna ska sätta djupa spår i Jane, så finns det en annan händelse som ska bli den mest skrämmande under hela hennes tid i Gombe. Det är mitt i natten, i maj 1975. Jane har just gått och lagt sig när hon hör steg närma sig. En av hennes studenter berättar uppjagat att beväpnade män tagit sig till lägret och kidnappat 4 studenter. Jane bestämmer sig för att gömma sig.
den lokala personalen misshandlas medan tre amerikanska studenter från Stanford-universitetet och en nederländsk assistent förs bort under pistolhot. Ovetande om de kidnappade lever eller är döda packar Jane och resten av hennes kvarvarande gäng sina saker och ger sig av. De beväpnade männen ska senare visa sig vara 40 rebeller från Zaire, nuvarande Kongo-Kinshasa, som kommit med båt över Tanganyika-sjön till forskningsstationen. Den tanzaniska regeringen skickar en specialstyrka till området. Man ber också om hjälp från de fyra övriga länderna som gränsar till sjön för att hitta de skyldiga. En knapp vecka efter razzian släpps en av studenterna med krav på en lösensumma för de som är kvar, vilket gör att Jane förstår att de lever. Gerillagruppen kräver $500,000 i cash, en stor mängd vapen och ammunition och att Tanzania släpper två av gerillans frihetsberövade kollegor i utbyte.
Alla släpps till slut och det verkar som att den som satt längst var kidnappad i 2 månader. Och det här är en väldigt traumatisk upplevelse för Jane som menar att det var det värsta som hände henne under tiden i Gombe. Efter det här så blev hon rädd så fort hon hörde en motorbåt nattetid.
Efter händelsen dras finansieringen från Stanford-universitetet in. Och de närmsta åren kommer Jane vara mer kluven till sin älskade plats. Hon är borta mycket. Personal från Tanzania håller ställningarna och fortsätter forskningen. Och endast en dag av datainsamling missas. Åren av forskning i Gombe blir till decennier. 1986 är Jane med och drar ihop en konferens i Chicago med forskare som studerar schimpanser i andra delar av Afrika. Hennes kollegor vittnar om att stora skogsområden skövlas för att göra plats åt mänskliga bosättningar som hamnar närmare och närmare schimpansernas habitat. Det pågår handel med levande djur och man skjuter mammor för att ta deras barn.
Någonstans här så inser Jane att hon måste föra schimpansernas talan på ett mycket bredare plan och nå ut med att deras existens hotas av oss människor. För hon märker hur antalet runt om i Afrika minskar. Och känner att hennes roll är att få de yngre generationerna att förstå att de måste förvalta naturen bättre än hennes generation gjort. Så även om hon så himla gärna vill tillbaka till Gombe så finns det ingen återvändo. För hon känner att om hon inte sprider djurens budskap så vore det både att svika dem men också oss själva.
Det är som ett paradigmskift i hennes liv.
Det är en hotellobby i Washington 93 under en av Janes alla resor som den då 25-åriga Mattias Klum får syn på Jane. Hon står i grånat hår, omringad av en grupp människor. Mattias, som just blivit kontraktsfotograf för National Geographic, vågar sig fram för att hälsa.
Hon var alldeles sådär förtjusande, väldigt varm i energin. Hon tycker att vi lever på lånad tid och att vi genom att vi destabiliserar naturen runt om i världen så förstör vi förutsättningarna för ett bra liv på jorden för oss och för kommande generationer. Och hon förstår att klimatet är ett problem, förlorad biologisk mångfald är ett annat problem, att vi destabiliserar ekosystemet är delvis ett tredje problem. Och vi kommer aldrig kunna lösa de andra problemen med fattigdom och krig och annat om vi inte har en värld som kan supportera mänskligheten.
Det blev 25 år i djungeln för Jane. År som resulterade i viktiga evolutionära genombrott. Nu tillbringar hon sitt liv allt mer på hotellrum, flygplatsterminaler och i fullsmockade föreläsningssalar.
We are part of an extraordinary species. And we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
Hon tog på sig en större och större roll i än bara schimpanser.
Så låg en Anna Olivecrona igen.
Och det gjorde hon väl eftersom hon märkte att väldigt många lyssnade på henne. Hon försökte att sprida ett budskap om hopp och godhet.
Jane är väldigt målinriktad. Hon är väldigt fokuserad Och ju längre livet går, ju äldre hon blir, desto mer blir hon vän med förgängligheten på något sätt.
Fotografen Mattias Klum.
Hon pratar ofta om determination, alltså att hon har mål och mening i varje ögonblick, varje dag. Hon har också en aura, ett utseende, ett sätt att tala som gör att hon går utanför och över det som kanske är brukligt. Hon blir en tacksam superstjärna att intervjua, att fotografera, att filma. Hon går fram i TV, hon berör människor på djupet. Hon får en enorm följarskara av fans runt om i världen. Från superkändisar till barn som bara tycker att hon är en hjältinna.
Några av hennes fans består av personer i den absoluta världseliten av kändisar.
Jane är ju ingen name dropper på något sätt. Hon är alldeles för elegant för det. Hon är så ödmjuk. Men så där lite en passant så kan det komma fram att hon precis ska äta middag igen med Angelina Jolie. Eller träffa Sting. Eller Leonardo DiCaprio. Eller att hon precis ska åka och arbeta med The Elders. Med Richard Branson och Peter Gabriel och Johan Rockström. Och det var självklart för henne.
Vem Jane M vill träffa så tycks alla dörrar stå öppna för henne.
Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker, galna fotografer i Uppsala.
Jane samarbetar till och med ett oljeföretag för att kunna finansiera en fristad för några schimpanser som har farit illa på ett zoo. Och det här samarbetet sticker ju såklart i ögonen hos många och Jane tänker igenom beslutet noga. Men hon menar att de aldrig kommer förändra sig om man inte bjuder in till samtal.
Hon går från hela tiden från ax till limpa väldigt snabbt i sina processer, men hon är aldrig riktigt nöjd självklart, för att om vi ser hur världen ser ut idag så finns det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att pyssla med för att det ska gå åt rätt håll. Och det förstod Jane tidigt att vi är inte framme vid några mål. Vi har inte skyddat tillräckligt mycket natur. Vi har inte räddat tillräckligt många arter. Vi kulturer, människor, naturmiljöer, arter far illa. Och det var det hon vigde sitt liv åt, att försöka förändra.
I klädd svart polo och tröja, svarta byxor och det silvergrå håret uppsatt i sin klassiska låga hästsvans står Jane och håller ett diplom med en dekorativ guldram. Året är 2002 och Jane har tagit sig till FNs högkvarter i New York. Bredvid henne står FNs generalsekreterare Kofi Annan. Och på Janes andra sida, en kvinna i röd kavaj som läser ur ett papper hon har i handen.
Kofi Annan, Secretary General of the United Nations, honoring the fact that you have over the course of your remarkable career as a climatologist and environmentalist demonstrated your dedication to what is best in mankind. Conscious that your example has shown what can be achieved when people of goodwill join together on behalf of a better world, I take great pride and pleasure in proclaiming Jane Goodall a United Nations messenger of peace.
Jane Goodall utses till en av FNs fredsbudbärare.
Hon får mängder av utmärkelser. Hon blir adlad av drottning Elisabeth. Hon blir hedersdoktor på, jag vet inte om det är 30 eller 40 universitet. Hon blir en super celebrity.
Ett av ställena hon blir hedersdoktor på är Uppsala universitet i Sverige, ihop med den brittiska tv-kändisen David Attenborough.
I think the whole tradition of it.
Den tradition som finns här med guldringen, medaljer och band skiljer sig från andra hedersdoktorsutnämningar där man bara får en kappa och en huva. Jag har aldrig förstått vad man ska göra med de här huvorna, men det är mycket trevligt att få en guldring.
It's rather more fun to have a gold ring.
Hon är med och får USA att sluta med experiment på schimpanser. Och Stevie Nicks från bandet Fleetwood Mac skriver låten Jane, som är en hyllning till Jane Goodalls gärningar. Det ska till och med göras en Barbie-docka som föreställer Jane iklädd sina kakifärgade shorts, safariskjorta och kikare runt halsen. Såklart i majoriteten återvunnen plast. You can do anything you wanna do.
You can be anything. Men hon ändras inte. Hon förblir Jane.
När Jane har vägarna förbi Sverige passar hon på att hälsa på sin vän, fotografen Mattias Klum, mellan sina åtaganden.
Jag minns speciellt när hon kommer hem till mig i mitt hus utanför Uppsala när mina barn är små. Och jag har hundar och hon kommer innanför dörren och det första hon gör är att hon kryper ihop till en liten boll på golvet och hälsar och bekantar sig med vovarna. Det är det första som händer. Och hon leker och det skapar en direkt också en koppling till barnen. Eller barnen slappnar av. Barnen tycker att vilken fantastisk dam som kommer in och bara kurar ihop sig och lägger sig och gossar och blir pussad över hela ansiktet av våra älskade hundar.
De slår sig ner runt middagsbordet.
Jag frågar ju henne självklart då, vill du ha lite vin till maten, vatten till maten? Och säger, oh no my dear, no absolutely not, are you crazy? Whiskey please. Hon var så här, va? Alltid whisky, alltid. Hon ville ha en whisky utan massa is i och utan det var bara, det var det som var det var det allra bästa.
Med 300 resdagar eller mer om året har hon lärt sig sina tricks. Som att värma sin skiva rostbröd på ett upp- och nervänt strykjärn till exempel.
Många frågar henne, var bor du någonstans? Och då brukar hon svara, jag bor på ett plan, på ett flygplan. Hon var så sällan på ett och samma ställe.
Sedan mitten av 80-talet har Jane varit på ständig resa och aldrig mer än 3 veckor i rad på en plats. Men hon är inte ensam. Med sig har hon allt som oftast ett entourage av folk och syns inte sällan ihop med en liten gosedjursapa, Mr. Age, som sällskapar henne på scenen.
Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say that's good morning in chimpanzee.
Man kan ju få energi av problem eller bli förlamad av problem. Jane Goodall blir aktiverad av utmaningar. Hon pratar om Elon Musk. Hon pratar om Trump. Hon pratar om politiker och ledare runt om i världen som sviker livsavgörande processer. Hon blir förbannad på det. Och det ger henne, hon blir en laser, hon blir otroligt fokuserad. Och det gör att det finns ingen chans att hon ska sakta in.
We differ from other animals mostly by the development of this intellect. So we are without question the most intellectual creatures to ever walk the planet.
Jane intervjuas senare i podcasten The Journal.
But we may be intellectual, we may have brilliant brains, but we're not intelligent because intelligent creatures don't destroy their only home.
Enligt Jane har ekonomisk tillväxt prioriterats före en välmående natur och utan att tänka på framtida generationer. Det är därför världen ser ut som den gör idag. Och att sprida kunskap och ingjuta hopp i människor är det Jane har satts till jorden för att göra.
If enough people who care come together and use the intellect, surely we can find a way. Because if we don't, that's the end of our species.
Hennes schema är fullständigt brutalt. Det finns inte tid att pausa, det finns inte tid till återhämtning. Därför vi måste få människor att förstå de här fundamentala forskningsförankrade sanningarna. Att liv på jorden, naturligt liv på jorden, är avgörande för vår framtid. De flesta av oss förstår det här. Det är inget konstigt alls. Men glappet mellan vad vi känner till och hur vi agerar kan vara stort.
Under sina resor kommer folk ofta fram till Jane och berättar att de känner sig deprimerade över att världen är upp och ner. De upplever att det de gör inte hjälper. Men Jane uppmuntrar folk till att fokusera på sitt närmsta community och försöka göra skillnad där.
Hon passade på alltid till människor i alla åldrar. Hon var en evangelist på något sätt. Hon predikade.
Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Och att man har någonting att man kan bidra med.
Genom sin organisation Jane Goodall Institute startar hon ungdomsprogrammet Roots and Shoots i syfte att vända ungdomars förtvivlan och istället inspirera så många hon kan världen över att agera för planetens framtid.
I think it's more important than ever in the world we live in today that we have a vision of what it would be like to live in a peaceful world, the kind of world we all want. And then to see what we as individuals can do to try and bring that about.
Hon drar inte ner på takten, hon saktar inte in. Så många människor skulle ju självklart, när man har fyllt 80, när man har fyllt 85, när man har fyllt 90, säga, nu ska jag sakta in lite grann, jag ska sitta fler dagar i veckan framför min öppna spis och gulla med en hund och dricka min whisky. Nej, inte Jane Goodall.
Det är september 2025. 91 år gammal har Jane Goodall tagit sig till Climate Week i New York. Hon ser lite trött ut och ställer sig kutryggig vid podiet. Man håller ändå ännu ett berörande tal. Vännen och fotografen Mattias Klum är en av alla på plats.
Hon var lite hukad och gick med sitt entourage, var på väg. Och jag ställde mig framför henne och sa, "Hi Jane, it's Mattias," säger jag. Och då tittar hon upp. Så tar hon tag i båda mina kinder och så pussar hon mig på båda kinderna. Och så säger hon, oh hi my dear, säger hon. Och så pratar vi kort och så säger hon, speak soon, säger hon.
Mattias och Jane skiljs åt. Och några dagar senare nås världen av beskedet att Jane Goodall den 1 oktober 2025 somnat in för gott, 91 år gammal.
Så det var ett väldigt fint sista möte. Men det var omöjligt att känna att hon var på väg att försvinna. Det är på något sätt som att när den händer är det för tidigt. Och det berodde ju också delvis på hennes energi och hennes själ som var så stark.
Det är liksom en era som är borta, att folk dviger hela sina liv till forskning på djur på det viset. Och det tror jag att kanske aldrig kommer att hända igen.
Studierna i Gombe fortsätter än idag. Men zoologen Anne Olivecrona ser hur inställningen till forskning förändrats under åren.
Nu fokuserar alla sig mer på att få den där bokstäverna efter sitt namn. Även om man byter personer hela tiden i forskning så det blir ju glapp. Det är ju skillnad om det är en och samma person som har gjort det jättelänge. För de får ju liksom inte några glapp emellan. Och de känner ju individerna.
Hon upplever också hur det blivit allt svårare att studera schimpanser.
På grund just av alla dessa oroligheter och krig som även finns här i Afrika så är det inte så himla lätt att vara ute och studera dem idag heller.
Efter Janes död släpper Netflix första avsnittet av sin serie Famous Last Words. Jane slår sig ner i en nedtonad studio mittemot tv-producenten Brad Falchuk som börjar med att bjuda henne på whisky. Medveten om att när det här sänds har hon lämnat jordelivet.
Who would you say you were?
Jane sitter i grön polotröja och ett halsband med en berlock som föreställer Afrika.
I would say I was somebody sent to this world to try to give people hope in dark times, because without hope we fall into apathy and do nothing. And in the dark times that we are living in now, if people don't have hope, we're doomed. And how can we bring little children into this dark world we've created and let them be surrounded by people who've given up?
I den tid vi nu lever med de utmaningar vi har, och där det finns också en ganska stor utbredd populism egentligen. Så det finns en trend just nu att kanske inte fullt ut tro på forskning eller ens lyssna till forskning. Då blir kanske en bra motståndsrörelse till den här ytligheten, skulle jag vilja säga, det är faktiskt att se och känna livet. Njuta av det vackra. Njuta av det som är hoppingivande. Njuta av det vi har att kämpa för. Känna på träden och förstå att det här finns för mig. Så hela hennes legacy bygger på att vara förankrad i utmaningen, ha ena foten i någon sorts verklighet där vi faktiskt befinner oss, den andra foten i den framtid vi förtjänar och vill ha. Och det gjorde henne unik.
I slutet av intervjun vände sig Jane mot kameran.
I want to make sure that you all understand that each and every one of you has a role to play. You may not know it, you may not find it, but your life matters, and you are here for a reason. Every single day you live, you make a difference in the world, and you get to choose the difference that you make.
Det här var Petri Idé om Jane Goodall, ett program som gjordes av Ellen Hammarskjöld och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och det här var ett avsnitt som vi på Dist jobbade med under vintern 2026. Tack för att du har lyssnat. You've done so much for me. There are angels here.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.